Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här är så jävla gott. Det här är sån här, det här är vad din morsa lagade till dig när du var på väg till liksom stranden, när man skulle på en utflykt. Då var det bara baguette, den här spamskinkan som ingen vet vad det är, som inte är skinka. Vet du vad det här är?
Mortadella.
Men det är inte mortadella.
Det är bara skit.
Det är ju inte mortadella. Det här, jag vet ju vad är riktigt. Det här är ju spam.
Det här är bara, det är rester av en skinka som inte man kan sälja.
Ja. Och sen är det persiska inlagda gurkor, persilja, majonnäs. That's it.
Och gurka på persiska för är ju khyar shur.
Khyar.
Ja. Och shur betyder ju sur.
Som bishur.
Nej, bishur.
Bishur.
Bishur betyder utan uppfostran.
Jag trodde bishur var alltid.
Du saknar sälta.
Ja, jag har alltid trott att det
fan,
är bishur.
Fan, vilken gullig curse det hade varit.
Ja, men det är som skit.
Nej, då säger
du
Bina Mac. Det är utan, alltså du har ingen sälta. Du är, utan, okay. Du är smaklös.
Ja. Men jag trodde det var i klass med svenska så här jävla skitstövel. Nej.
Men shur, det måste vara från arabiska. Shuur, betyder inte det hyfs?
Nej.
Ah. Nej, men låter arabiskt.
Omar, har du solat? Du är fortfarande brun.
Men jag kom...
Det är det enda du går runt... Du, vad är fel på ditt pigment? Varför? Du är den enda här som inte är brun.
Men jag solar ju 100%, men ändå efter en vecka jag tappar allting.
Men jag kom från Grekland för en vecka sedan. Men was the fucking heat wave.
Det är som Ashkan.
Går du till Solariaöarna?
Nej.
Går du till Solariaöarna i försommaren?
Jag är inte
gör
som
inte Ashkan. Du måste göra det. Du får en grundbränna.
Hanif, du kan följa med mig någon gång.
Ja, du måste jobba upp en grundbränna. Och sen kan du jobba på brännan i solen.
Och en sån bränna håller länge.
Ja, den håller skitlänge.
Menar ni på att jag ska göra det mest ointelligenta man kan göra i dagens samhälle, du går till solarium? Det är ju väl cancerrisk som heter duga.
Inte om man har bra gener.
Du,
what do you think the sun is giving?
Cancerrisk. Vad tror du när du sätter i solen och bara jag solar tog fan i en vecka, jag är inte brun.
Did you think only the solarium gives you skin cancer?
Hur klarar sig alla i Afrika? De har sol hela tiden.
Men det är ju kopplat till vilken hudtyp man har.
Ja, och vad ja, är du för hudtyp?
Det är som hon, vad heter hon?
Du tror att du är kelt, eller?
Men det finns hudtyp 0, 1, 2, 3. Eller finns hudtyp 0? Mm. Eller är det börjat på 1? De som är rödhåriga.
Men inte kelterna, det är ju kelterna.
De som är rödhåriga, de är noll. De är nolla.
Mm.
Det är ju den här prinsessan, vad heter hon? Prins William eller Harry eller vad det var.
Nej, jag vet inte vad han heter.
Kelter.
Han var ju röd. Mm. Vi har ju i vart fall ett eller två. Vi är inte svarta, men vi är inte...
Nej, men typ, jag kan tänka mig att brasilianare är tvåa. Det är precis innan du blir svart. Eller nordafrikaner
kanske. Ska jag säga något som är sjukt?
Vadå?
Det är högre andel som får hudcancer i Storbritannien än i Australien.
Är det sant?
Mm.
Va?
Jag tänker att de har redan ett, så är de förmodligen duktigare på att plocka, liksom, upptäcka tidigt och sånt.
Okay,
alltså att de har en, men också de måste ju selekteras bort som fan, eller?
But actually, you know,
men så att de liksom, de är ju dumpade där och sen bara reproduce.
But this also like makes some sense. In Egypt, people like see the sun as the enemy. You're all the time trying to hide from the sun. Mm. So when I had this Polish girlfriend who came to visit me sometime in Egypt, I was kind of like surprised that she was hunting the sun. I was like, yeah, what the fuck is wrong with you? You're supposed not to be in the sun. Amen.
Men det beror på om man är ett industri- eller jordbrukssamhälle.
Mm.
I industrisamhällen sitter ju folk i fabriker och jobbar. Och då blir de vita. Och då så är ett sätt att signalera liksom välstånd.
Mm.
Det är ju att jag har tid att vara ute i solen, inte vara i fabriken.
Mm.
Medan i jordbrukssamhällen är ju alla ute och jobbar i solen.
Mm.
Hur visar du på din fattigdom?
But also like I
think. Det är därför bombränna är lågstatustecken.
Ja.
I Bollywood, där kan man ju inte bli så här jättestor stjärna om man är väldigt solbränd. Mm. De flesta Bollywoodstjärnorna är ju rätt så här vita eller vita i hyn.
Samma i affischer och sånt ute, marknadsföring, reklam, det är vita indier.
Det finns jätte så här...
Det är de här jävla indoarierna fel. De kom ner där och sen bara då är det så att vi är högst i rang och sen gör vi en färgskala neråt här.
Ja, men det är så längst ner. Så här fina etablissemang och så här stora företag ägs ju av parser.
Ja.
Där.
Men det där är inte samma sak.
Nej, men du ser
parserna är en migrantgrupp. Det är inte
ursprung. De är väl indoarier, är de inte?
Va?
De är väl indoarier, är de inte?
Men nej, parserna är ju riktiga perser.
Ah,
de är old school perser från 1000-talet. Okay.
För de har också hög rang.
Nej, de är lite mer som judar. Förstår du? Alltså att de är en migrantgrupp som kommit dit och sen på grund av olika anledningar blivit otroligt framgångsrika. Och sen gifter de sig bara med varandra också. Och då kan du kan ju ibland få så här sjuka, som Ashkenazi-judar, du får så här sjuka feedback-loops att så här, nej men det är bara de som har mycket pengar som får många barn. Och sen gifter de sig med den som någon annan som är väldigt framgångsrik. Och i och med att alla var handelsmän så är det ju tydligt så att säga, handel och sådana arbeten är ju väldigt IQ-tunga.
Mm-hmm.
Så mycket pengar, hög IQ. Så du får ju, så parserna i Indien är ju som Ashkenazi-judarna i Europa. De har ju väldigt, väldigt högt snitt IQ.
Jag märkte det när jag var där. Då hade jag jättemycket längre skägg och sån här stor mustasch med så här krumelur. Så jag såg lite ut som en indier. Det var skitmånga som kom fram och pratade hindi med mig.
Mm-hmm.
De trodde jag var därifrån. Och jag fick så här business cards. Du vet, jag trodde jag var rik.
Men det är ju sjukt. Alltså, parserna är 50 000 personer i håller på att dö ut. Totalt inavlade i Indien.
Är det bara 50 000?
Ja, det är bara 50 000 kvar.
Mm.
Men de äger alltså en tredjedel av Indiens BNP.
Shit.
Det är
sjukt.
Ja. Men det sjuka är att det är inte så här... Man har ju inte haft några så här pogromer mot perser, så det är helt okej, alltså mot parser då. Så det är okej att säga det utan att låta liksom konspirationsteoretisk. Men de har också ett väldigt gott rykte i Indien, för deras så här överlevnadsstrategi har varit att vara otroligt så här generösa med välgörenhet. Och så de har så här väldigt gott rykte hos indier.
Hanif, I must say that I really liked your asylum bounty.
Asylum bounty?
Idea to offer asylum to people who kill Taliban.
Ja,
I think it would work.
Ja, jag kom på det så här, om man skulle bara, vi ger ett uppehållstillstånd per talibanhuvud. Då hade man fått minskad invandring och inga talibaner.
Men hur skulle man bevisa att man har dödat en taliban?
Selfies with the selfies with the body like.
Ja, det är ju lättare att bevisa att man har dödat en taliban än att bevisa att man har ett skyddsbehov på andra sidan på jorden. Det är så liksom så.
Ska vi komma överens om att du inte heter Hanif? Du blir Bali alltså, idag.
Du, vi har redan etablerat det här. Du är Swedi och jag heter Hanif.
Är jag Swedi och du Hanif? Du, yeah. Alltså jag kan förstå när jag kommer till din podd att du bestämmer reglerna.
Yeah.
Men om du kommer hit som gäst, jag vet inte hur integrerad du har varit
i. Det, jag har lyssnat på den här podden, den är absolut inte din. Det här är så här, Hanif dyker upp frivilligt för att bli mobbad en timme och åka hem. Så jag vågar påstå, jag är Hanif här. Och sen får du vara Hanif Swedi.
Ja.
Nej, visste du det?
Vadå?
Att när vi var små så kände vi varandra.
Ja, men
och han kallades för Hanif Swedi.
Alltså redan där.
Ja, han kallades för det var hans nickname.
Och det var ju syftet var ju att det skulle vara att de förelämpar mig.
Nej, det var det.
Jo,
inte.
Men det var alltså det
var helt neutralt.
Fast vänta nu. I förorten om du kallas för svensk, det finns ingenting gott i det.
Nej, man inte säger svensk, svenne.
Svenne. Det är ju förelämpande.
Nej, det är ännu värre.
Så, ja, så de sa ju så bara för att förelämpa mig. Men jag tog det som en komplimang.
Nej, men jag fick aldrig intrycket. Och jag var ganska känslig för att plocka upp sånt. Jag fick aldrig intrycket att det var menat som något elakt. Utan det var bara, det var liksom, min pappa, han hette ju Ali Kanada.
Just det.
För att han försökte, han hatade Sverige och försökte tre gånger liksom åka till Kanada och åkte fast liksom. Så han hade släkten i Kanada. Och sen så liksom när han flydde från Iran då via Indien, så liksom hamnade han här och fastnade här. Och så försökte han tre gånger liksom smuggla in sig själv till Kanada och skickades bara tillbaka. Och efter det fick han nicknamen Ali Kanada. Och det var ju aldrig något elakt menat.
Alla hade såna nicknames. Typ det var någon som jobbade med el. Han hette Mohammed. Han hette Mohammed Barghi. Ja, liksom exactly. El-Mohammed.
Ja, men bland afghaner, alla heter ju doktor.
Fast ingen är doktor.
Inte alla. Men de som är läkare och så ingenjören och rörmock.
Nej, är det därifrån det här? Det finns ju den här, ja, även i Pakistan och Indien, att folk heter Mohandas. Alltså,
ja, som förnamn, ja.
Som förnamn heter ingenjör i förnamn.
In Egypt it's the same thing. Like not it's a title more. Mm. They call you Bash Mohandis.
Ja, men det är som titel, absolut, men
de här suicide bomber.
Du, inte för, nu vet jag att du egentligen tycker om din pappa, men jag tänker vara otacksamt om man ändå får komma till Sverige men ändå vill lämna Sverige.
Nej, men han vill aldrig vara. Han avskydde alltid Sverige. Han tyckte aldrig om
varför?
Sverige.
Varför?
Nej, men jag kommer ihåg varje gång jag, alltså så här, han hittade inte jobb här. Han var inte så himla duktig på språket. Det var liksom han landade aldrig helt. Och så kom han alltid, alltså jag kommer ihåg ett väldigt tydligt samtal vi hade då han bara när han inte bara att han hatade Sverige, det fick honom att hata hela väst. Alltså han berättade typ, han bara, ja, men ta, han hade två systrar i Kanada. Och de var, en av hans syror var gift med hans bestis back in the days i Iran och Indien. De pluggade i Indien ihop. Och han liksom, han bara, ja, men titta på honom, han är arkitekt. Och han får inte jobba med sånt nu. Han kör taxi liksom. Sådär. Det var så han berättade. Han bara, de tycker inte om oss här. Det finns inget för oss att hämta här liksom. Vilket såklart är total bullshit. För jag åkte och hälsade på dem några år senare. Och han kom och hämtade mig i en fet jävla Mercedes till ett fet jävla hus. Och han var chef över någon värsta liksom mäklarfirman. Såhär regionchef över största jävla mäklarfirman. Och de hade det jävligt fett. Så den storyn gick ju inte ihop. Men det fanns en bitterhet i honom som i och för sig släppte med tiden. Det släppte lite med tiden. Men jag kommer ihåg när jag, han hade bott i Sverige i 10 år ungefär när vi hade det här samtalet.
Vad jobbade han med här?
Han jobbade inte. Han levde på SOS och liksom... men sen var det 98. Men då bodde inte jag hos honom längre. Då flyttade de och köpte en restaurang uppe i Jokkmokk. Och då började han tjäna ganska bra med pengar liksom. Och så då blev han också, han blev, började prata svenska mycket bättre. Tyckte, han var askast på det, men han gjorde det i alla fall. Liksom,
så här. Hur gammal var du när de köpte restaurangen?
Jag var väl 10 år.
Okej. Okay. Så du hade inte hunnit bli påverkad av deras arbetslöshet för att själv bli arbetslös?
Nej, men jag bytte ju familj till en annan familj efter det. Och i den familjen, det var också iranier, men han jobbade i spärren på... Nej, hon jobbade på spärren i pendeltåget hos SL. Och han jobbade i nattluckan i OKQ8 Rinkeby. Och på den tiden... Sen kom EU och fuckade det där. Men på den tiden fick du jobba en vecka, OB. Och sen var ledig en vecka. Och nu får du inte göra så längre. Du får inte jobba natt en hel vecka.
Arbetstidsavtal och grejer.
Ja, nej, men det är någonting med arbetsmiljön.
Ja, ja.
Då så här, nej, men du måste ha 2 nätter. Du får max ha 3 nätter och nattarbete och sen måste du ha dagsarbete.
Vad är det för bullshit? Jag gillar att jobba natt.
Nej, men min farsa blev förstörd av det, kommer jag ihåg. För honom var det skitlätt. Han behövde ställa om en gång, jobba natt, ställa tillbaka och sen var det dagtid. Så var det liksom, ja, helgen var omställningsperioden för honom. Men alltså efter det, han åldrades 10 år. På raken. Och det här var nog arbetsmiljöforskare i EU som hade kommit fram att så här ska vi ha det. Men han åldrades plötsligt. Ett, så måste han jobba dagtid. Och så måste han ställa om från natt till dag till natt till dag. Hela tiden sådär.
Det är något jag inte saknar från polisen. När man kör 3 dagspass och sen så hade vi 3 natt och sen 3 kväll.
Mm.
Så precis när du blev van vid att, ja, men gå upp vid 5:30 och gå till jobbet. Så skulle du ställa om till, till att börja.
Ja, men det är så värdelöst. Man borde ju bara, ett, borde man ju typ åtala personen som kom på det här för typ att förkortat livslängden på minst några miljoner människor. Och sen borde man ju bara låta folk som vill jobba natt i sträck göra det. Och då får de ju det obet liksom. Och det räcker, och då kan de vara lediga längre istället.
Du kanske ska engagera dig fackligt, det låter så.
Nej, men det här är lagstiftning. Det här är faktiskt inte fackligt. Det här är lagstiftning. Jag kommer ihåg när det här infördes. Men jag gick ju i gymnasiet då. Det var nog EU-lagstiftning.
Fan, jag älskade att jobba natt. Jag jobbade natt på Max. Det var skitnice. Så här, man fick lära sig så här, fyllekultur, hur folk är på nätterna. Vuxna människor som kommer aspackade. Det var så här, skottlossning. Folk snodde chicken nuggets. Det var skitkul.
Var någonstans? Vilket Max?
Max Solna.
Är det sant? Min lillebrorsa jobbade där. Han berättade att det är så här, en annan form av kultur. Han bara, det kommer alltid in 5 grabbar från längre ut på blå linjen. Och så här, lite unga, du vet, har inte så mycket pengar. Och det är alltid... en snubbe som betalar för alla.
Yep.
Och då kommer de in där och så beställer de och sen ska alla liksom låtsas betala. Och han sa, nej bror, det är lugnt. Och så drar han upp så här, en bunt med 500-ringar liksom.
Det händer fett ofta. Det händer fett ofta. När är din brorsa född?
Han är 97, det här var
då missar vi varandra.
Jag jobbade natt på McDonald's.
I Solna?
Nej, i en Sköndal. Du vet, den på motorvägen.
Ja.
Och där kom det ju bara fyllon. På natten, för att alltså, de tar taxi och så åker de in. Och det här var tiden då folk vaskade, det här med vaskning var. Så de kunde komma typ och bara,
men fan, vaska på McDonald's. Fattigmansvaskning.
Ja, men de kom
det är kolla på fads.
Nej, men de kom via drive through och så bara 100 kyssbörjare. Vaska 99 och ge mig en.
Nej.
Och någon gång så stod jag där och jag bara, fuck off, jag kommer inte slänga 99 hamburgare.
Men alltså, kan man vaska hamburgare?
De trodde det.
Alltså, slänger man hamburgarna på golvet?
Nej, de säger det att du ger mig en hamburgare i luckan. Uh-huh. Jag åker, sen slänger du 99 i papperskorgen som ni har där.
Men du ska ju bara ta betalt för 99, ge honom en och sen så
hålla pengarna själv.
Sjuk vinst.
Jag vet, men det blir ju så här 99 cheeseburgare som måste i systemet och, eller fan, cheferna
misskattat. Man fick ju inte ta det som blir över, det ska bli svinn.
Alltså på natten där på McDonald's, vad gäller hygien, det var ju helt dag och natt, alltså literally. Hur lata man blev med hygienen. Jag var ju alltid vid kassan. Men de i köket, det var ju manjana med
det är sant. Men ja. Vi var skitnoga med hygien i köket.
Ja, det var det. Men Max är ju, ja, Max är svenskt.
Men alltså, jag avskyr Max. De är goda burgare och så. Men jag avskyr dem, för det är ett helt ogenomtänkt system på beställningar. Alltså allting är ju bara segare och mer komplicerat och jobbigare.
Fast det är nice att de tillagar det.
Fast det var så förut. Mm. För då fick du komma till grillen och så skulle du säga vad du vill ha. Sen går du till kassan och säger igen vad du vill ha. Mm. Då lagar man på beställning. Nu är det ju bara massproduktion.
But both like Max and McDonald's are shit meat. But
Max är 100% svensk nötkött.
Har ni beställt en baconburgare och sen har folk poängterat att det är fläsk i den till dig? Nej, det sker mig så jävla ofta då man bara så här, ja men den här som bara, det är fläsk i den. Ja, det är alltså baconburgare.
And you're like, is it halal fläsk?
Men kan det vara så att
jag ibland kontrat så bara, ja men det är lugnt, jag äter bara inte gris. Och saken är att jag hade ett ex, så varje gång det hände henne, hon blev så jävla förbannad. För hon bara, varför antar du att jag är muslim bara för att jag är liksom hårfärg och
ja,
så.
Ja, lång skägg.
Nej, men inte hon alltså.
Ja, hon
Men och det sjuka var där att när det skedde, jag var helt på maxpersonalens sida. För att orsaken till att de säger det är för att det kommer fram efterblivna människor och beställer en jävla baconburgare. Sen tar en bit och sen börjar lacka ur på personalen. Bara, det här är ju gris. Aha. Det är ju det som har skett. Det är därför de säger det.
Fan, du har rätt. Det är evolutionärt tänk. Det måste vara något selektivt tryck som har tvingat fram det beteendet.
Exakt.
Det roliga är att det du beskriver nu, det är väl säkert så det gick till på mötet med den cheferna på Max. Att hörni, vi har nu ett par efterblivna som kommer hit ofta. Säg att det är fläsk i bacon.
I remember like ordering Uber Eats, and then came the Salafi guy, the delivery guy, the with long beard, like, you know,
fett
the
många Salafis som kör Uber.
No, jag vet inte varför. And like the sign in the in the forehead.
Ja, de har bett så mycket på den här stenen de har på sin bönematta.
Är det därifrån det kommer?
Ja, det är därför. Det är den här idiotstämpeln. Rakt i pannan. Alltså det är verkligen, ser du om någon är fanatiker? För du måste liksom trycka hårt för att få den där. Yeah. Folk gör ju det för att visa utåt.
Vilka idioter de är.
Nej, men hur mycket de tror.
Well, I used to try to do that actually while praying. To like really...
Fan vad jobbigt att vara salafist och tappa hjärnceller hela tiden.
but the guy was like, Omar, fint namn. Salam alaikum brother. I was like, well...
Varför kan du inte bara säga salam alaikum? Vad är problemet?
Varför måste du ha en debatt med
Uber Eats killen?
I did not.
Vad gjorde du då?
Nothing, I just smiled and took the food.
Alltså, det har ju hänt någonting med Mustafa de senaste månaderna. Jag vet inte, allting börjar med någon Jonshoff sa någonting om muslimer. Sen så har jag noterat att Mustafa, du har blivit radikaliserad mer och mer. Jag vet inte vart det här är på väg.
Vadå, jag ser bara om någon säger salam alaikum, varför inte bara säga salam alaikum tillbaka och inte bara
alaikum salam, svarar man.
Alaikum salam.
Jag
har faktiskt bränt Koranen. Jag är inte muslim längre.
You assumed that I did that, but you know that I didn't. I told you that story.
Omar, du heter Omar.
Omar.
Du har arabisk brytning oavsett vilket språk du pratar. Mm. Du har arabisk näsa. Du har skägg. Yeah,
but there are some details in this story that makes it more absurd that, well, you guys know. I will not go into the details, but it was too ironic.
Vad hade du på dig när du öppnade dörren?
Det var mer vad han hade i kroppen.
Ja, hade du knarkat? Vad är det, Hanif? Du ser så...
It's what I have been doing, what company I had in the apartment and what I have been ingesting, things like that.
Du käkade MDMA och hade bögsex med Alexander Bard.
Men alltså jag fattar inte varför alla hackar på Mustafa. För att han har liksom börjat se att så här, men även islam kan vara tolerant, det kan vara acceptabelt. Jag tänker på, det finns en bok som heter Dune. Har någon av er läst den?
Har du spelat spelet?
Ja, det var ju där jag fick kontakt med den för skitlänge sedan.
Så jävlar, Dune 2.
Ja, på PC, CD-ROM.
CD-ROM. Det var ju kassetten där skit.
Ja, jag hade den på CD-ROM. Mm. Men det är en bok från 65 som är så här rymdopera typ sett i sett år 3000 eller någonting. Mm. Och han Frank Herbert som har skrivit den, han är geni. Han har tagit hänsyn till att religioner oftast överlever, de utvecklas. Så här, boken handlar om att människor har koloniserat rymden, det är feodalism. Och sen finns det kungahus som styr olika planeter. Och så finns det ett imperie med en kung som heter Padishah. Så imperiet är persiskt.
Såklart.
Sen alla krigar om en drog som heter melange. För att du måste ha den drogen för du får så här multidimensionell intelligens. Vilket behövs för att du ska kunna leva i rymden. Och den här drogen finns bara på en planet som är en öken. Så det är typ Mellanöstern i boken.
Det är oljan.
Och den planeten heter Arrakis. Och där det finns ett folk som har blivit ett urfolk där. Och de är muslimerna i boken. Mm. Så de har ju tagit med sig islam. Men de har anpassat islam till sitt nya hem. Så du vet, på den här planeten det råder brutal vattenbrist. Så de som har vatten har makt. Så de har format om islam så att när någon i klanen dör, det är ett klansamhälle. När någon i klanen dör, då ska man suga ut allt vatten ur den här personens kropp. Alltså blod, vätskor, allting. Och så delar man på vattnet i klanen. Så det är att så här, vattnet tillhör klanen, kroppen tillhör Allah. Så det är en så här modern form av islam.
Men mycket av, alltså det är ju alldeles uppenbart att... hela Skywalker, alltså Jedi-orden och allt sånt är ju direkt inspirerat från hans böcker.
Det är baxat därifrån rakt av. Game of Thrones är baxat av Dune rakt av. De har bara bytt ut knark mot drakar eller någonting.
Men vi skulle
jag tänker mycket på dig, Mustafa, när jag läser den boken.
Jag också.
För där har du liksom... Det hör
Låt han förklara klart.
Nej, men det är så här, det är högteknologiska muslimer. De har uppfunnit värsta så här, dräkterna och teknologierna, men det är fortfarande klansamhälle.
Men de ligger fortfarande med sina kusiner.
Kolla, till och med det har de löst. Så att så här, om en kvinnas man dör, då den som har dödat kvinnans man får välja den här kvinnans öde. Så du kan antingen välja att den ska bli din servant, eller så kan du välja att det ska bli din fru.
Men då, det är som IS och yazidierna.
Nej, fast här kommer grejen. Men du kan också säga, om du vill, att du får vara fri. Så den möjligheten finns.
Så det är som IS. Det var inte att lösa problemet, vill jag säga.
Kan det vara så att även IS är inspirerad av den här boken? Inte bara Game of Thrones.
Vet du vad själva boken handlar om? Boken är inspirerad av den här grejen jag nämnt förut. En annan bok som heter Sexual Cycle of Warfare. Att krig är en biologisk selekterad funktion för att sprida generna. Så att det ska bli exogami, alltså motsatsen till incest. Så boken handlar om jihad fast i rymden. Så de använder ordet jihad i Dune.
Ja, men det är ju en väldigt intressant... Känner du till den här Yamanano-stammen i Amazon?
Nej.
Så den här cannibal... Vad heter den här? Cannibal Apocalypse eller vad den heter.
Filmen.
Den bygger ju på dem. Det här är världens mest våldsamma folk.
Aren't they the ones who like mutilate their female partners or something
de
like
gör
that?
Allt. Allt hemskt du kan komma på gör de här. Och deras släktträd är skitintressanta. För de är de enda som gör det här i världen. Och det är... De gifter bara bort syskonbarn till varandra. Så om du får en bror och alltså om du får en son och en dotter, så gifter du bort din son och din dotter till din brors son och dotter. Och de gör det också. Så släktträdet är helt rakt neråt.
Det är bara kusiner som gifter sig med varandra.
Det är inte bara, de blir ju inte, det här är inte som kusinäktenskap. Det här är 10 gånger värre. För alla är dubbelkusiner alltid med varandra. Så, och språkligt så finns det ingen skillnad mellan ordet farbror eller morbror och svärfar. Det är samma ord liksom. Och det här är väldigt intressant. Så är det ju svenska språket med, till exempel. I svenska språket särskiljer man ju inte mellan kusiner på faders sida och kusiner på moders sida.
Sant.
Medans det gör man på till exempel arabiskan.
Persiska
för
också.
Att du gifter dig ju enbart med kusiner på faderns sida, exempelvis. Men i Sverige behöver man inte göra den distinktionen, för du planerar inte ligga med dem. Så, och det här är ju väldigt, de saknar väldigt många ord som finns, som vi har till släktingar, för att de betyder samma sak i liksom svärfar.
Det är lite praktiskt på något sätt.
Ja, men de har ju också, de har ju polygami också. Så då blir det ju brist på brudar. Så de är bara, det är bara konstant raidande och dödande av andra byar och snor deras kvinnor för att få in lite nytt liksom. Ja, men få in lite mates. Nytt DNA. Det är brist på kvinnor helt enkelt. Och det är det mest våld. Hälften av alla män dör i våld innan de är 40. Du kan förstå, alltså i USA som man brukar säga är ett extremt våldsamt samhälle, där ligger det på under 1% ungefär, cirka 1%. Där är hälften. Så det mest våldsammaste folket som finns i världen. Superintressanta. Och medan andra liksom stammar som finns runt dem, som inte är deras kultur, utan andra sådana här, de har oftast, de som är exogama exempelvis och inte gifter sig inom släkten och familjen, de är så här, de har lite så här halvdemokratiska styrelseskick, man har så här byråd och såna här saker. Yamanano har ju inte det. Det är ju bara ultravåldsamt och superhierarkiskt. Kvinnorna liksom göms bort och ja, men det är liksom allt dåligt i Mellanöstern gånger 20 000 koncentrerad till liksom en liten plätt på jorden.
Hur går det för dem?
Det är inte mycket så att säga raketforskande som pågår där. Så att det är ju en stenålderscivilisation.
Är de med i FN?
Men de är ju med i Brasilien så att säga.
Har de några diplomatiska band med talibanerna än?
Jag vet faktiskt inte. Det borde de ju ha, mycket gemensamt.
But Hanif, speaking of Islam, this is how you and I got in touch.
Väntat att du skulle dra upp.
It's how you and I got in touch. I remember there was this guy from Moderaterna. What's he called? Gahin Ahmed.
Who wrote an article, basically
he was accusing you of violating human rights for criticizing Islam and talking shit about Muhammad.
Yeah.
And he just like got so fucking... Yeah, frustrated. I was like, what the fuck is wrong with
men
this
han är centerpartist nu.
And then I wrote an article.
Han hittade hem. Mm.
Then I wrote an article in reply to him, basically telling him, what the fuck are you on about? And this is how you and I got in touch, and you went out and said that I should have like a citizenship away.
Han var asylsökande på den tiden.
Ja, 4 år sedan.
Och så skrev du en väldigt, väldigt bra artikel. Och jag sa någon borde ge den här killen ett uppehållstillstånd eller någonting sånt så här. För du var så bra, så jag bara, någon borde ge honom ett uppehållstillstånd. Och var på Viktor Banke. Kommer du ihåg honom? När han svarar mig, han bara, jag jobbar på det. Det var hans advokat.
Var han bra?
Ja, han var jättebra.
Han var ju på Gapfe-galan.
Men tror du inte Banke är lite missnöjd nu när du sitter och poddar med en sån som mig och eldar Koranen och...
No, he knew about the Quran thing and so on. He's a really nice guy, I like him.
Han är ganska harmlös.
Ja, det är han. Det är inte bara han. Jag gjorde söndagsintervjun igår och Martin Wiklin frågade mig på slutet om dig och om sista måltiden.
Mm. Vad frågar han då?
Han sa, är inte du rädd för att bli, om du vill bli tagen på allvar i offentligheten, varför är du med i en podd med Chang Frick? Jag tycker det var en ganska relevant fråga. Det är inte,
jag skulle
det är inte
vilja fråga, varför är du med i en intervju med Martin Wiklin om du vill bli tagen på allvar? Jag menar, han jobbar ju för statsmedia.
Jag tycker faktiskt att han är duktig, han ställer bra frågor. Men alltså det är en relevant fråga. Och det har ju vi har ju alla pratat om det. Vi har ju sagt att alltså det här har ju påverkat oss alla. Alltså, Hanif, det har påverkat dig ganska mycket. Det har påverkat Ashkan.
I got fired.
Du fick sparken från GAP.
Men vem har det påverkat allra mest?
När Hanif blev kickad från sina uppdrag i riksdagen. Det är nog min största trofé hittills.
Ja, du har sabbat alla våra karriärer. Du är ingen gemensamma nämnaren.
Alltså, vet du hur mycket uppdrag jag har förlorat? Jag var nära att bli omplacerad på jobbet. Jag har blivit anmäld till interna utredningar. Jag har fått halva min arbetsgrupp
på min arbetsplats vänt sig mot mig.
Du mår ju bra, vad var matur. Du borde tacka mig.
Men det jag skulle säga är att den som har påverkats mest är ju Chang. För Chang, du har ju fan kommit in i värmen. Ja, du har ju fått skriva artiklar för Fokus numera. Om kärlek och död.
Gud vad fin den var. Berätta, den artikeln.
Jag
delade den till den var min tjej. Den var jättefin den artikeln.
Jag jobbar på att skita ner mig igen, så låt det inte bli en vana att jag är i några jävla finrum.
Tänk på att det är vi som har fått det in i värmen.
Ja, genom att skita ner oss.
Har vi pratat om den texten?
Vi nämnde det förra gången.
Ja. Den var jättefin. Mm.
En kul grej var att en kille hörde av sig som hade läst den och hade en sån bråk som Andreas hade supit bort. Så han ska skicka den med posten så han kan ha det på Heimdals töntiga 130-årsjubileum.
Är inte det den där föreningen i Uppsala?
Jo.
Jag har varit på fest där.
Ja. Men det är ju för sig ett väldigt bra sätt att inte ligga och få tjejer. Ja,
det framgår i min text också. Ja, jag försökte... Ja. Så Wiklin, jag har lite skvaller om någon på
de heter ju Tredje Statsmakten. Ja. Det är ett bolag som
jag vet. Jag har lite skvaller om dem. Jag kan berätta en grej. De intervjuade mig för några år sedan för att jag sålde bilder till Russia Todays dotterbolag Ruptly. Och det var ju jätteskandal, för jag jobbade ju för typ ryska KGB och påverkanspropaganda och främmande makt och hela kören och allting.
Hade inte du Hanif med också där ett tag?
Nej.
Nej, inte där. Det var rysk span.
Ja, det var
rysk. Vi kan ta det sen. Men i alla fall, jag spelade även in då intervjun. Jag har den här jag sätter på bordet som ett litet konstverk, så kallar jag den för terrorbalans, min så här ljudinspelare. Och han bara bombar min sinuanta fråga liksom om att jag på något sätt hade kopplingar till ryssen att jag hade sålt bilder dit i hela köret allting och så. Sen på slutet sa jag till honom, fan det verkar vara jävligt allvarligt om man gör något minsta lilla till RTs dotterbolag eller någonting. Ja, det är klart att det är. Ja, men då har jag världens story till dig. Och så visade jag bilder på att SVT Agenda köper videobilder av Russia Today som de har visat till svensk tv. Och jag visade skärmdumpar liksom. Här ser du originalvideon, här ser du SVT Agenda och du länkt inslaget allting. Här har du en mycket större story. Det är väl 1000 gånger mer intressant än lilla jag. Att fucking SVT Agenda. Och de är ju med och finansierar den ryska propagandan. För de har ju uppenbart köpt bilder där.
Ja, du har ju tagit pengar från dem.
Ja, exakt. Jag är ju med ljudsigenare där. Vad tror ni hände? De stekte hela grejen. Då var det inte kul längre.
Nu är ju inte Martin Wiklin här för att försvara sig.
Nej, och det kan han inte heller. Men de är såna här... Jag tror de är sura på mig för jag har granskat medier på riktigt. Det är som de egentligen borde göra. För fast, de är jävligt fegande.
Eller så. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara så att de är sura på dig för att du är så himla bra. Utan de kanske bara sura på dig för att du bryter mot all den image de har byggt upp i vad en journalist ska vara.
Ja, exakt.
Och det är samma anledningen många politiker är sura på mig för att jag bryter mot all den image och liksom som man har byggt upp för att vara, hur det är att vara politiker.
Det är faktiskt en sak som jag fått höra direkt, om man kan säga, men din chef Hanif A, Martin Malmgren, han sa någonting.
Är han chef nu för tiden?
Han är min närmsta chef.
Jaha, jag satt fullmäktige med honom.
I Solna,
han är miljöpartist.
Han är fritidspolitiker
också. Men han sa apropå dig, Hanif B, att liksom den här, den anständiga högern, så han håller på att försvinna och på grund av just dig, och han har ju en poäng i det.
Oanständig
på Twitter är han i alla fall.
Ja men det är väl lite alltså i den bemärkelsen. Man kan sätta vilken etikett man vill med det, men old school, nu ska jag vara elevrådshögern. Den håller på, den är inte lika sexig längre.
Har den någonsin varit sexig?
Nej, men den är inte lika sexig att vara som politiker. Förut var det ju så här, ska jag göra karriär, tänkte folk. Ska jag göra karriär, då måste jag vara den här elevrådspersonen. Jag vet ju jättemånga politiker som är hyper-PK och liksom heller säger för lite än råka signalera en åsikt som inte är fulltänkt. Liksom allt den här försiktigheten vi kopplar som är väldigt talespunktsbundna och sånt. När du sätter dig i ett fik med dem, så pratar de, alltså de pratar som jag pratar. Och är helt öppna och
ja, spelar en
lika
spel.
Oroliga för samhällsförfallet och invandring och allting, alltså bara så här, de kan prata helt fritt och öppet. Jag har fan suttit med, kommer du ihåg Centerpartiets migrationspolitiska Johanna Jönsson? Jag satt på en middag med Johanna Jönsson i Almedalen. Det här var typ 2015-2016. Och vi kom in på det ensamkommande. Och hon säger så här på den här middagen till mig. Säger hon så här: nej, men jag är ju runt på många boenden och så. Och jag märker ju att de inte är minderåriga. Jag ser ju att de inte är minderåriga. Men det kan jag inte gå ut och säga.
Så bara,
men jag är ju ute och säger det. Mm. Och när du inte går ut och säger det, så tror jag att det är något suspekt när jag går ut och säger det. Om du också går ut och säger det, då hade man liksom den diskussionen kunnat lägga sig. Och sen så här, okej, men vad ska vi göra åt det? Eller hur stort problem är? Alltså man kan gå vidare från det. Istället har det varit så här krig om världsbilder. Och sen har de liksom ansträngt sig för att säga att de som ens lyfter den här frågan har något suspekt för sig.
But Hanif, so, isn't it like a little bit here in Sweden that it's more important how you say something than what you're actually saying?
Ja, såklart. Men det är ju för att man är rädd för att sticka ut i det här landet och vara för att, men jag förstår också varför man är, för du blir väldigt brutalt behandlad om du har en åsikt som det här landet säkert kommer att adoptera om 3 år, men för tillfället så har man inte det, och då blir du faktiskt otroligt otroligt brutalt behandlad. Och jag tror det gör särskilt ont också på svenskar, alltså folk som är uppvuxen med konsensus och de normerna som finns här i Sverige, som verkligen uppvuxna i det, att bli behandlade så. De känner sig otroligt utsatta. Medans för folk säger så här, ah, men du kan säga så för du har invandrarbakgrund. Så bara, nej, alltså, det är inte så att jag inte blir kallad för rasist. Den stora skillnaden är väl att när du blir gör det av din omgivning, så tar du otroligt illa upp. Alltså, och medans många med invandrarbakgrund som har blivit kallade för det skiter ju fullständigt i det ju.
En annan person, Mauricio Rojas, han berättade att han har ju skrivit mycket om svensk kultur, alltså hur svenskar är och vad som gör svenskhet, och gör otroligt bra. En av de så här, få personer som har fått mig att lära känna Sverige och svenska på ett bra sätt. Men han ska också ha sagt att man gjorde ett stort misstag som man inte förstod med svenskheten, och det var att vara för tidig ute.
Just det.
Då blir du liksom deklasserad. Och ett större misstag han sa som han gjorde, det var att han var aggressiv. Alltså även när han märkte att folk inte ville lyssna på honom, så var han aggressiv. Så här, nej, ni måste lyssna för att det,
right.
Och att det uppfattas som en haverist i Sverige. Mm. Om du
very non-Swedish to be like that.
Mm. Precis. Johan Hakelius säger ju att första gången när du ställer upp och bara, nej men jag håller inte med, så ignorerar alla dig. Andra gången om du säger till, så börjar folk vrida lite på sig, säger, vad jobbigt han är, han är lite jobbig. Och tredje gången när du säger samma sak, då säger folk haverist.
But Hanif, has it been like ever, probably it has been ever tempting to you to think like that, you thought sometimes like, ah, maybe I should like change my rhetoric a bit in order for me to be like to reach maybe higher positions politically, ja. or to like reach, ja, my goals,
ja,
for
hela
example.
Tiden. Alltså jag gör ju det hela tiden också, alltså så här, för att det är inte så att jag springer runt och säger alltid exakt i viktiga frågor säger jag vad jag tycker, men alltså det är klart att man modererar sig själv hela tiden, för att det partiet vill ju, svensk partikultur, inte partiet, det är ingen enskild person som, men svensk partikultur vill ju att du bara håller käften, sätter dig längst bak i rummet och liksom går på studiebesök och tittar på en PowerPoint från Arbetsförmedlingen i någon liten bygd med siffror du kan hitta på deras hemsida. Och så sitter du och nickar och ställer en halvintressant fråga, och sen pratar med media, någon lokaltidning, och säger arbetslösheten är viktig, vi ska satsa på, nu ska RUT också täcka akvarietvätt eller något, och så går man hem. Alltså då har du gjort ett bra jobb.
Fan vad kafkaest. Ja. Det är fan kafkaest.
Det är det som premieras internt. Och jag märkte väldigt tidigt att, så här, att göra såna här saker ger otroligt lite utåt gentemot väljare. Och tar extremt mycket tid. Och jag sa, lägger jag en bråkdel av den tiden på, istället för att sitta i Arbetsförmedlingens kontor i Åtvidaberg och be dem dra hur hög arbetslöshetsprocent det finns i Åtvidaberg, någonting jag kan alltså kolla med mobilen på 3 sekunder. Ja, då kan jag ju istället lägga lite mer tid på att kommunicera utåt till väljare och bygga relationen med väljare. Och jag märkte att det gav ett mycket, mycket större avkastning.
Vem kunde ana?
På vilket sätt är det avkastning?
Det är avkastning i form av väljare. Och relevans, och att när du säger någonting så, alltså helt ärligt, min position i riksdagen, jag vill bara säga, min officiella position just nu i riksdagen är alltså att jag är ersättare i arbetsmarknadsutskottet. Jag är alltså lägre position nu än när jag kom in 2010. Då var jag i alla fall ordinarie i arbetsmarknadsutskottet. Jag är då 3/4 namn i arbetsmarknadsutskottet. Vet någon ens namnet på sossen som är det?
Nej.
Ingen vet, jag vet inte vem det är. Vi sitter i samma utskott. Jag vet inte vem det är. Det är liksom, ingen vet ju det. Men ändå ringer ju journalister och vill ha min åsikt i olika saker och ting. När jag tycker till om olika frågor ställer sig, så, ja, men då behöver Morgan Johansson reagera på det. Han reagerar ju på saker jag säger.
Men Inna gjorde ju ditt eget parti det också.
Ja, det,
men, I think this shows like the gap between like the establishment and politics and the people. There is a kind of disconnect.
Ja, men det är klart det är, för att man har skapat en kultur där det som premieras internt inte nödvändigtvis är det som premieras av väljare. Och det intressanta är att fotfolket, gräsrötterna i Moderaterna, har mer gemensamt med folket än med de interna liksom strukturerna i Moderaterna. Vilket det är därför jag krossade ju provvalet. Vi har ju så här intern omröstning innan riksdagen, vilka som ska få stå på listan. Jag fick alltså fler röster. Jag kom etta, men jag fick också fler röster än 2, 3 och 4 tillsammans. Så det var ju liksom, det var ett gap man inte hade sett tidigare. Jo, men varför? Jo, men alltså jag har valt att kommunicera med medlemmar, väljare, gräsrötter om vad jag tycker och tänker. Men också att jag gör det i en sån pass intensivitet att de flesta kan liksom, om de läser nyheterna och som bara, det här har hänt, då kan de på förhand ungefär veta vad jag kommer landa i det.
But
politik handlar ju om att välja någon 4 år på förhand på problem som fortfarande inte har uppkommit och veta, känna så här, ja, men han kommer reagera på det ett sätt som jag skulle reagera på det.
But there are even people among our friends who kind of like criticize your tone or rhetoric and so on, even to
like, det är jävla PK-kompisar.
Ja, but wait.
They say that basically it could scare people who can maybe agree with you in like the things that you say, but maybe the tone or how you formulate yourself, yeah, can make them
ett exempel,
you know, but just a second, but then I was thinking that perhaps so, but it depends on what your strategy is, because to me it seems that your goal is to more mobilize people who rather agree with you than to persuade people who don't agree
with
you.
Det är det ju såklart inte, men det handlar ju, nej, man vill ju övertyga människor som inte håller med en också, eller som är undecided. Det är ju dem du vill, eller du vill ju lyfta ett ämne de kanske inte kände till. Jag har ju tjatat om det här med kusinäktenskap. Det var ju ingen som hade en åsikt om kusinäktenskap för 5 år sedan. Sådär. Det var ju inte en fråga som diskuterades. Alltså, man hade ju börjat lyfta på klandiskussionen lite via Timbro. Hade ju, Birkemo exakt gjort fantastiska insatser. Och man rasistsmet, han pratar ju lugnt ord, man rasistsmetade skiten ur honom i alla fall. Så i slutändan, anledningen till varför att jag har den tonen jag har är ju för att det är min ton. Alltså, jag har försökt ha en annan ton och vara en annan karaktär. Jag tycker inte om det. Jag är inte bekväm i det.
Du har varit elevråds, Hanif.
Ja, jag har varit elevråds.
But I'll say you're nicer in real life, though.
Fast, Hanif, är det inte också så att du har ändrat tonen de senaste åren?
Säkrare jag sitter i mitt uppdrag, ju mer jag har blivit mig själv. Alltså ju mindre jag är skillnaden mellan när man pratar med mig i mitt i mitt vardagsrum och det jag skriver på Twitter, ju säkrare jag är. För jag la om min ton. Den la jag ju om dagen jag bestämde mig för att inte kandidera. Det var 2013-2014. Då hade jag ju väldigt god ton innan det. Jag hade några gånger liksom tappat, råkat skriva något elakt till någon och sånt. Men det var inget allvarligt. Jag var ingen bad boy eller något på det sättet.
Och sen fick du brudarna när du...
Nej, det var inte det. Jag bestämde mig för att sluta. Och då började jag bara skriva som jag tyckte. Istället för att och nu måste du tänka på det här. Och det fick en sån jävla support. Alltså jag hade 30 000 följare på Facebook plötsligt. På den tiden hade ju fan ingen det. Och det liksom, då märkte jag så här, okej, men ett, så tycker jag att det är kul att få vara mig själv. Jag behöver inte klä den här rollen som andra har skapat åt mig. Jag kan vara mig själv. Och plus att jag får ännu större spridning och support när jag är mig själv. Och då har det liksom varit en process att kunna vara lite. Och på senare år har vissa tyckt till och med att de sista året tycker ju folk att jag har lugnat ner mig jättemycket.
Det var exakt det jag tänkte. Ja. Du har ändrat retorik rätt så mycket, tycker jag.
Ja, men det är för att jag inte har, liksom, jag är inte lika arg längre och upprörd längre. Därför jag har två tvillingar varannan vecka som har ADHD som suger ut energi ur mig.
Det var
mig,
exakt liksom. Så jag tänkte, för du har ju träffat, du är sambo numera, va?
Ja.
Och du har dessutom...
Fästmö.
För ni är förlovade, ja. Men ni har inte hunnit gifta er.
Nej, det går inte att ha ett iranskt bröllop med coronarestriktioner. Liksom.
Nej, okay.
Men det som har hänt med honom, det är den här crime age curve. Alltså när
ja, 100%. Minskade testonivåer.
Det
där kan vi lösa, Hanif.
Det är två grejer här. Ett, nu, världen domineras idag av ett oregisserat medium, internet. Mm. Och jag tror inte du kan lyckas om du är regisserad. Det går inte. Och mycket av politisk kultur som vi har med oss fortfarande, det kommer från massmedieeran. Och den var extremt regisserad. Ta Annie Lööf till exempel. Hon kör ju superregisserat på sin YouTube-kanal. Det är därför när du kollar på likes versus dislikes ration, det är typ så här 100 personer som har likat den, 10 000 personer som har dislikat den. Det är för regisserat.
Och då ska vi veta att det är säkert fler än 100 personer som jobbar för Centerpartiet.
Det är det rikaste partiet vi har.
Det är en av världens rikaste partier.
Men jag fattar inte den här jävla besattheten av ton. Jag tycker den är äcklig. Det är så här, alltså om man bara gör en så här ärlig analys av situationen. Vi är talande apor med så här 200 000 år gammal biologi. Och så har vi byggt upp någon jävla sjuk civilisation som är för komplex för en enda person att fatta. Så det är ingen som har kontroll. Vi behöver olja och energi, och så är det så här krig på andra sidan jorden på vår verklighetsversion av Dune. Liksom. Vi håller på att kriga om olja där borta. Vi har massmigrationsflöden. Vi håller på att så här pollutar sönder planeten. Och så försöker vi bygga någonting som funkar, och folk sitter och obsessar om ton. Nej, men, alltså, du måste vara så jävla verklighetsfrånvänd om du tror att ton är någonting viktigt.
Tror du inte att Sverige hade fuckat ur lite om det var lite för många av mig i riksdagen?
Jo, och det är lite det jag är rädd för det här med ton. Alltså, det är klart, det är skillnad på ton och ton också. Kolla här. Du lägger fram det här med kusinäktenskap till exempel. Mm. Alltså, jag lär mig massor. Jag har vänner som har lyssnat på det och bara, fan vad liksom intressant.
Jag måste fråga en sak. Hanni, får du kolla? Så din fästmö inte är din kusin.
Vänta, jag vill höra vad Mustafa säger. Säg.
Det var faktiskt en relevant fråga från Chang.
Och min fästmö, hon är ju pursvensk från Sollentuna och med rötter i Småland.
Nej. Om Mustafa var din kusin.
Nej, jag frågar.
Jag ska gifta mig med Mustafa.
Nej, om din fästmö, om du har kollat så att inte det är din kusin, så du är helt säker.
Man vet ju aldrig om, så att säga, om ens pappa har doppat det nere i Småland, men jag tror faktiskt inte.
Får jag bara följa upp Changs grej, för det var en grej
gör han
är. Nej, men det är det som är viktigt, är att alltså, jag har ju väldigt mycket kritik till Omar För Omar har ju varit en Genghis Khan och härjat runt. Så varje gång jag matchar med någon på Tinder förut, så vet man alltid att
Omar har varit där. Men han har varit med alla, varenda tjej på Tinder med lite jungle fever. Så,
fast
så
jag har noterat att det är en annan som också jag har kommit fram. Det är någon annan som också härjat runt rätt så vilt också. Det är ju du, Bali.
Jag
har kommit fram till att fan, vi är ju buksvågrar och grejer.
Va?
Ja.
Va?
Så du, jag vet inte, hur mycket har du härjat?
Jag har inte härjat någonting. Jag är hur lugnt.
Sluta, men, vänta, nu är det någon tjej som har gjort ett A och B-test, så, som det heter.
En tjej. Det är så många gånger som när jag har matchat och sen så ska jag följa honom på Instagram och så säger nej men titta där, Hanif B har varit där. Hanif B följer den här personen också.
Men vadå? Så
but det är inte, vänta,
det här är ju mest efter, bara för att man följer någon på Instagram.
Fast det är ju inte bara följer, det är det bästa beviset jag kan visa nu, för det är inte så att alla går omkring och
är du polis?
Det här är snuten. Men det här men alltså, Instagram...
Förnekar du att du har haft... Att du har, menar du på fullaste allvar att du har... Hur många följare har du på Twitter?
107 000.
Och hur många har du på Instagram?
Jaha, nej, Twitter är 160 000.
Och hur många på Instagram? 107 000. Och du har menat på att... Och jag vet att det slider in saker och ting på Instagram. Så här, menar du på fullaste allvar att du är... Att du är inte den här araben som kan hålla emot och stå emot den här svenska... Stå emot de här svenska tjejerna?
Alltså, det här med att det slider in folk i DM på Instagram... Det stämmer inte. För mig är
fast
det
vänta
det
nu, det slider in hos Ashkan, det slider in hos Omar, det slider in hos Mustafa, ja, det slider in hos mig med.
Ja, de tror ju att du är Hanif Bali.
Nej,
eller Nadim Ghazali.
Det slider aldrig in hos mig. De enda som slider i mina DMs, det är 25-åriga snubbar från liksom, som lyfter skrot.
But girls don't like Hanif Bali.
No.
Remember when I used to like in my Tinder period, and I used to like go out with women, and they say, "Well, I saw your pictures with Hanif Bali. We don't like him.
And then, we don't like
Mustafa Panshiri. Ah, han är bra.
Tittar man på ration på folk som följer mig, så är det ju på Instagram till exempel, och då har jag lagt väldigt mycket tid och energi på att lägga väldigt mycket kattbilder på sistone.
Kattbilder.
Vänta.
På
och då är det 80% snubbar. 80% snubbar.
Men konstigt, om du lägger ut kattbilder, det är klart att du attraherar andra så här personer som är
nej, det är kattbilderna.
Kattbilder säger väldigt mycket om en personlighet, så det är du kanske så här secret gay. För vi har alla avhandlat
vänta,
vad vi tycker om personer som har så här mycket katter och håller på att lägga kattbilder, och du avviker från mängden här.
Men alltså, det här är
sinnessjukt. Det här märkliga att bögar skulle äga katter är ju också jättekonstigt.
Vänta nu, killar med katter, vi har redan avhandlat den frågan sedan länge tillbaka. Det är väldigt väldigt avvikande.
Okej, får jag gå tillbaka nu till min kusinäktenskap.
Okej, låt oss prata om kusinäktenskap.
Jag lärde mig väldigt mycket av det du hade i god ton bland annat, och så skrev du någonting om det också, och jag har vänner som har hört på det och bara fan, det där visste jag inte, liksom sjukt bra. Sen invänder de med att jag vill gärna sprida det Hanif har sagt om det, men måste han kalla dem för kusinknullare i varannan mening? Och vet du vad, jag kan faktiskt... Kan du förstå dem?
Men det gör jag väl inte i podden?
Nej.
Jag har för mig att den podden höll jag sjukt clean. Jag höll kusinäktenskapsfrågan sjukt clean. Alltså typ ett år. Alltså just för att det är en ganska känslig fråga. Och så. Och varje gång jag har pratat seriöst om det. Alltså... Inte bara så här, någon jävla idiot i förorten hedersmördar sin dotter eller någonting, eller då kan jag säga någon jävla kusinknullare. Det är en annan sak, men när jag har pratat seriöst om frågan som ett seriöst problem, då har jag ju hållit så här väldigt clean ton. Men efter att jag släppte den podden, då gjorde Kvartal en artikel på det. Och de nämner inte mig någonstans i artikeln.
Vem skrev den?
Jag har ingen aning vem som skrev den. Men de nämner inte ett ord om att jag lyft det. Jag liksom, Expressen har skrivit om det. De nämner inte mig med ett ord om den här, i den här frågan. Och jag bara så här, ja, även om när jag säger det med god ton, så att säga, så verkar det inte funka. Så det är liksom...
Så uppenbarligen funkar det, för de andra har följt
ja, efter de har skrivit om det. De adopterar, exakt. De snor ju frågan, det gör de. Men här med att det vore bra för ditt personliga varumärke om du liksom inte var dig själv och skärpte din ton.
Men jag fattar inte.
Vem är det som säger så? Schlingman eller...
Han är inte med i gamet längre. Fan, du lever fortfarande i så här 2006 SD kandiderar till kommunfullmäktige.
Men seriöst,
fan, alltså, han är inte med längre. Kom igen,
jag fattar inte det här. De är kusiner. De knullar. Och så säger du kusinknullare.
Det är ju korrekt svenska.
Ja, det är inte något positivt direkt.
Men, och problemet,
nej, men det är ju de som gör det.
Problemet är alltså inte att det finns en signifikant demografi i det här landet som sysslar med kusinknullar. Problemet är att du säger kusinknullar istället för, fan vet jag, kusinsamkvämsentusiaster. It's not a fucking problem.
Vet du vad det sjuka är? Exakt det du sa nu, det sa jag till de här personerna.
Kusinsamkvämsentusiaster?
Nej. De som var tveksamma till Bali.
Att problemet är större än tonen.
Jag sa precis det. Att, fast vet du vad? Det kanske är hans strategi att shama de här kusinknullarna att inte fortsätta knulla sina kusiner. Och jag såg på dem att de bara, really?
Men, ja, men vadå? Alltså, ta till exempel hur man bemöter folk i Alabama. Alltså när man pratar om Alabama så säger man ju så här, men de har alla liksom sex fingrar och är inavlade och ligger med sin syster. Och det är verkligen, man ser ner och skammar deras white trash kultur.
Och det är okej för de är vita.
Men när liksom folk som bokstavligen bor i grottor gör det här. Då är det på något sätt
fint.
Ja, eller då ska man liksom tassa runt liksom på glas liksom runt den här frågan. Men inte det är sjukt.
Men kolla, jag märker ju på till exempel Twitter att det finns ett flertal personer som har fått många följare genom bara senaste månaden eller året, där deras retorik är rakt kopierat från dig. Det är så här, kom ihåg och sen någonting, du vet, så här.
The Sons of Bali.
Ja, precis. Och problemet jag har med dem är att jag känner dig hyfsat väl. Jag vet att när du är här med oss eller privat, Bali på Twitter är lite elakare. Men jag vet dina bevekelsegrunder. Jag vet att du inte är någon liksom människohater.
Men Twitter är ju ett forum jag inte tar upp solskenshistorier på.
Jag förstår.
Jag sitter och ältar saker som är dåligt där också.
Okej, men så här, när jag ser de här personerna på Twitter, och ofta är det liksom infödda svenskar som uttrycker sig på ett sätt som du, och när de säger kusinknullare i varannan tweet, och när du gör det så tar jag ju betydligt illa åt mig när de gör det än när du gör det.
Ja, men det är ju ditt fel.
Jag förstår, men
sen tänker jag bara till islam.
Nej, men vänta, det är väldigt många andra som jag tror är i min sits som tycker så, därför att dina bevekelsegrunder känner jag till, deras vet jag inte.
Varför kan inte bara utvärdera på
påståendet?
Det är inte bara bevekelsegrunden. Vem fan skiter i vilket motiv människan har? Yeah. Det viktiga är bara utfallet. Av deras skammande av kusinsex blir att folk har mindre kusinsex, eller att vi börjar lyfta frågan om kusinsex, då kan vi utvärdera det på om det är bra eller dåligt. Men alltså, vad de har för uppsåt med att skamma kusinknullande, det är väl fan skitsamma. Varför Sverige har blivit så sjuka uppsåtsetiker? Alltså, det här är uppsåtsetik på crack, det här landet. Verkligen. Det är så här. Nej, men jag vaskade hela statsbudgeten, brände ner kärnkraften, cementen, allting bara gick åt helvete. Men jag gjorde det för jag ville rädda planeten. Ja, men då är det okej att jag gjorde det.
Nej, men vänta, vänta.
Men liksom, och det här märker man också hos hur politiskt ansvarstagande funkar. Deklarera 10 kronor fel. Deklarera 10 kronor fel för att du vill liksom, ja, men du vill tjäna 10 kronor extra. Då är du ett jävla svin. Men vaska bort ett infrastrukturprojekt på 30 miljarder som bara drar över i pris. Ja, det är lugnt. 30 miljarder är okej, men 10 kronor, där får du avgå på dagen.
Okej, låt mig något exempel på varför uppsåt.
10 kronor tragedi, 30 miljarder statistik.
Låt mig ett exempel på varför uppsåt spelar roll.
Det är ovanligt att Mustafa börjar kasta grejer på Chang i studion.
Ta till exempel när SD pratar om hedersförtrycket.
Ja.
Och de som bor i förorterna hör dem prata om det.
Ja.
Så jag kan förstå att de som bor där tänker, okej, pratar ni om hedersförtrycket för att ni genuint bryr er om oss som är här och är drabbade av det?
Mm.
Eller pratar ni om det för att peka ut min pappa?
Vänta. Bra.
Mina bröder, mina kusiner. Mm. Och fortsättning på det. När man pratar med till exempel SD om hedersförtrycket, det är inte så att de i nästa mening säger, och därför måste vi satsa så här mycket på hedersförtrycket och ett hem för dem och att de här flickorna får ett jobb. Nej, utan det är så här, minska invandringen.
Mm. Nu funkar ju för sig väldigt bra på att minska hedersförtrycket.
Jag säger inte att det inte funkar.
Det viktiga är att titta på utfallet för mig. Alltså Danmark, där vill man ha mindre invandring, och där införde man en regel att du får inte ha anhöriginvandring till Danmark om du inte är över 26 år. Det har ju skapat, det har ju minskat hedersförtrycket markant, för att då kan du inte gifta bort 18-åringar. För den personen som du gifter bort till får inte uppehållstillstånd i Danmark. Så då måste du vänta liksom 8 år innan du får det. Alltså, och människor som gillar att gifta bort sina döttrar, de gillar ofta oftast också att gifta bort dem ungt.
Mm.
Man tycker att när någon är 26 där, då är det lite för gammalt. Den här kärringen, hon kommer ju dö om några år. Jag vet inte vad medelåldern är där. Men alltså, det är ju lite stenåldern i tankesättet. På persiska använder man, vad heter det? Inte poside, man säger ju typ så här, men att någon åldrat som vinäger, att någon blivit sur.
Just det, torshide.
Om en tjej blir 30 och är ogift, då är det torshide. Alltså någon har blivit inlagd. Det är liksom det begreppet som används. Och här är det intressant. Alltså. Det är väldigt intressant. Så 26 år, om man föreställer sig en tjej i förorten som har det trycket på sig att gifta sig med släkten. Släkten har det trycket på den familjen här, för de kan ju få ut en son i väst också. Det är ju skitnice. Men den, när den är 18, då går den i tvåan i gymnasiet, kanske trean. Den hinner, om gränsen läggs vid 26, den hinner gå ut gymnasiet, den hinner kanske få ett jobb, den hinner kanske plugga på högskola, den hinner kanske få ett nätverk utanför sin gymnasieskola, flytta hemifrån, få lite själv, kanske hinna bli kär i någon annan till och med, kanske. Och när man införde den här regeln i Danmark, så tror jag faktiskt inte att när Dansk Folkeparti krävde detta, så var det för att de brydde sig så varmt och hjärtligt om de här tjejerna. Jag skiter faktiskt i vilket jävla uppsåt de hade. Resultatet av det blev att kvinnor fick det bättre. De här tjejerna fick det bättre. Och det är därför problemet är då att man folk sitter och bedömer folk efter uppsåt. Så när Annie Lööf sitter och gör dumma grejer, men hon har ett sånt fint uppsåt. Och gulle!
Okay.
Det är liksom du beskriver allt som är fel med hur vi utvärderar politik i det här landet.
Okej, okay. låt mig ge ett annat exempel. Ta senaste tiden med vår kollega Nadim Ghazale. Han har ju stängt ner sin Twitter, för att det kom ju fram ytterligare en grej med att han hade någon tavla i sitt tjänstekontor i Borås. Det var någon så här Sverigedemokraternas
blåsippa, va?
Blåsippa är på någon asfalt och så under asfaltet är det nazism, så här, nazism och hakkors.
Alltså, ja, rätten är i ett hakkors.
Ja, exakt, exakt. Och det är någon konstnär och han har hängt upp det. Och, så det här rapporteras i princip bara i alternativmedia. Det är liksom, din tidning tror jag skrev något om det, och Fria Tider och Avpixlat och Samtiden. Och jag håller ju med i deras rapportering om att det är olämpligt att en tjänsteman har den här tavlan på sitt kontor för att han ska vara opolitiskt och så vidare. Mm. Och de skriver också liksom fint att har han det hemma hos sig så är det inga problem, men på sitt kontor. Och jag håller med om det. Men hade Nadim Ghazaleh haft någon konst på sitt kontor där det stod Socialdemokraterna har förstört mitt Sverige, då hade ju de här tidningarna skrivit sanningssägaren Nadim Ghazaleh säger det som är sant och liksom hyllat honom.
Ja, absolut. Och den, men han hade ju ställt på sparken av sin chef.
Men här är grejen med uppsåt. Att de här människorna, de vill ju inte ha opolitiska tjänstemän. De vill ha tjänstemän som är politiskt på deras sida. Det är samma sak som
but on the other side is the same.
Men vänta, båda har fel.
Men okej, båda kan ha fel, men jag bara säger, om vi har ett samhälle där det är så att säga det är acceptabelt, alltså jag kan dra det här till exempel. När vem fan var det som berättade det till mig? När den borgerliga regeringen tillträdde, antingen var det 70-talet, den här konstiga regeringen som var i 3 år, eller om det var i 90-talet. När de kommer in på departementet och ministerns första gång den besöker liksom Skolverket och sen Utbildningsdepartementet, då stod alltså de opolitiska tjänstemännen uppradade med socialdemokratiska partiknappen i kavajen, allihopa, för att markera. Alltså, det är självklart att det blir så att om du har ett system där det anses vara socialt acceptabelt att tjänstemän tar ställning eller är partipolitiska åt ett håll. Och de är det. Vi har bevis på bevis på bevis att de är det. Är det öppet? Och då är det meningen att den andra sidan ska bara, som elevrådsborgerligt, ska sitta bara, nej men det är viktigt att alla är neutrala. Och sen bara, vi ska spela rent. Och sen de andra bara, fuck det, vi ska vinna. Och det är klart, efter ett tag kommer ju några på den andra sidan så här, fuck it, vi ska också vinna. Vi vill också vinna. Vi vill inte bara spela. Om någon fuskar och några spelar rent, då kommer ju fuskaren vinna. Det fattar ju alla.
Okej, men ta dig till exempel. Alltså i debatten om public service. Så här, public service vänster, och så säger vi så att nej, men det är mer höger. Och när de säger så här, nej men det är faktiskt mer höger. Du vill ju att public service varken ska vara höger eller vänster. Du vill ju att de ska vara neutrala så mycket man kan.
Förhoppningsvis så vill man att det inte finns någon public service.
Ja, okej, jag förstår. Men eller hur? Om det kommer fram att public service är höger, så blir ju inte du glad och bara yes, de är på vår sida.
Gud, varje gång en journalist så här, mellan skål och vägg uttrycker åsikter som jag håller med om och liksom signalerar, jag tänker bara fuck yeah.
Okay.
Så tänker jag, men i princip, ja, alla borde vara neutrala. Men det jag tänker snarare, ja, absolut, jättefint med principer. Men vi håller på att förlora. Det är viktigt för oss att vinna. Och jag skiter i hur vi gör det. Det här med att, för mig är utfallet det enda viktiga. Hur man når dit.
Ändamålen helga medlen.
Ja, alltså på riktigt. Sen gäller det enda som, så här, jag vill bara också brasklappen att de värsta övergreppen mot mänskligheten har gjorts under den parollen. Men det är ju för att de har haft så utopiska visioner om vad de vill uppnå med att omforma människan.
Mujahedin.
Och sen, ja, Mujahedin eller Sovjet eller whatever. Man har haft så extrema utopiska antimänskliga liksom, idéer om att omforma. Och så har man gjort dem. Men alltså, jag vill att Sverige blir lite mer som Norge eller Danmark. Det är inget radikalt jag vill åstadkomma.
Jo, i Sverige är det väldigt radikalt.
Ja, i Sverige är det väldigt radikalt. Men det är inget samhällsomstörtande, så att säga.
What do you think would be the best measures to reduce segregation in Sweden?
Du måste minska fertiliteten i förorterna. Okay. Alltså, nej, men du måste göra det inte genom att sterilisera folk. Men det är alldeles uppenbart att det är för många barn per vuxna i förorterna. Jag tycker han i Francis gjorde den poängen väldigt elegant. Folk klagar, var är de vuxna? Varför tar inte föräldrarna? Ja, men alltså, de har 7 andra ungar att ta hand om också. Mm.
Alltså andelen i förorten, så är det ju andelen barn under 15 år, tror jag, 50%. Bland somalier så är 50% av somalier är under 15 år. Alltså det är en jättestor andel barn som är där ute. Och det intressanta det är att Sverige har inga problem att gå ut och kampanja om sexuell reproduktion och hälsa. För man kan ju se en koppling med att föder du inte så många barn och kan använda preventivmedel och kan öka din egen hälsa, så mår du bättre av det. Och det är ju vi ute och kampanjar med Sida i tvärs över hela jordklotet. Både i Kurdistan, Afghanistan, you name it. Mm. Men hemma, på hemmaplan, då vågar vi ju inte ens komma i närheten av de här frågorna, för att jag vet inte om det är rasism eller varför.
Nej, men sen har vi den andra, alltså, det är också, låt vi göra så här, låt oss avdramatisera det. Din syrra.
Vad fan sa du?
Ja, exakt. Din syrra.
Hon heter Mitra.
Hon har inte gått färdigt gymnasiet. Mm. Okej. Okay? Hon har knappt gått färdigt högstadiet. Okej. Okay? Och hon har inget jobb. Hon lever på bidrag. Och hon bara, jag tänkte adoptera 5 barn. Hade du bara, det är en jävligt dålig idé. Eller, och gjort så här, det borde du absolut inte göra. Eller hade du bara, ja, men det är din mänskliga rättighet att göra det. Gud vad bra.
Okej, men hur ska det gå till? Alltså, tänker du koppla det till barnbidraget på något sätt?
Ja, förut hade man till exempel, Sverige hade det här problemet förut. Alltså fattiga svenskar skaffade för många barn. Och det här sker ju väldigt ofta när länder industrialiseras. Att plötsligt, alltså, då får man tillgång till medicin, barnadödligheten minskar radikalt. Men den här normen att skaffa många barn, de lever kvar, särskilt i de sista som slutar med det här är fattiga liksom, och lågutbildade. Och i Sverige hade man ju hela anledningen till varför vi har allmännyttiga bostäder är ju det som kallas för barnrika familjer. Barnrika familjer var familjer som var fattiga, hade låg utbildning, ibland många gånger ensamstående, och så hade de liksom 5, 6, 7 barn. Och man hade massiva kampanjer för att minska det. Man införde bostadsbidrag, och bostadsbidraget var briljant på den tiden. För då var det också, om du hade 2 barn i en, låt säga, 3a, och då fick du bostadsbidrag och stöd för hyran. Men om du fick ett 3:e barn, som ni blev då trångbodda, då blev du av med hela bostadsbidraget. Du var tvungen att fixa bostaden först, en större bostad, och ha råd med den hyran, och sen fick du bostadsbidraget. Så det var ett sätt också att minska trångboddhet, att göra så att familjer skaffar så pass många barn som de har råd med, och så vidare och så vidare.
Är det här under Gunnar och Alva Myrdal-tiden?
Alltså, det var lite efter, men de lyfte ju frågan. Alltså, när man införde barnbidrag och bostadsbidrag, då hade man en seriös debatt om, men vi vill inte skapa incitament för människor som inte borde skaffa barn, att skaffa fler barn.
Som romer och zigenare.
Jag vet inte.
Arabs, people from Africa and so.
Men på den tiden fanns det inte så mycket araber och folk från Afrika. Men jag bara säger att det är inte givet att det bästa du kan göra som nyanländ i Sverige, lågutbildad kvinna, är att skaffa 7 barn.
No, but there are many who have the same argument with about the black community in USA, including John McWhorter, for example. He says that, yeah, we need one of the things that we need to reduce the fertility rate within the black community.
Ja, men det är så jävla roligt att se så här republikaner som är emot abort då argumentera så här, this is black genocide. Där de säger så här, men det är ett slag mot den svarta befolkningen om ni legaliserar abort. Och det är ju såklart inte. Det hade varit en otroligt stor räddning om man hade tillgängliggjort abort i högre utsträckning i USA för den svarta befolkningen. De skulle få en mycket enklare väg att, så att säga. Och det här ser man redan i USA idag. Om du är ett par som håller ihop, alltså om du är ett par som håller ihop, är en kärnfamilj i USA och skaffar inte liksom out of wedlock barn, för att inte vara fattig är det alltså det enda som krävs. Det enda som krävs är att du går färdigt skolan och inte skaffa barn utanför äktenskapet. That's it. Det är det som krävs för att inte vara fattig i USA som svart. Men kulturellt har man ju då... kulturellt så har av olika anledningar, i USA är ju en helt annan dimension än här, så har man inte det. I USA är hälften av alla barn i USA, svarta barn, har en ensamstående mamma.
Farsorna är inlåsta på grund av droginnehav oftast.
Ja, men så många är inte inlåsta. Hälften av alla svarta sitter ju inte inne.
Men
många sitter inne, men många också lämnar. Det finns en sån här baby mama, baby daddy-kultur som till och med, det har blivit så jävla poppis att Kim Kardashian och alla hennes syrror har ju adopterat det. Liksom. Så jag menar, den kulturen har normaliserat och spridit sig, och det sjuka är att nu börjar den få förankring nu i förorten. Alltså, de här barnen som har växt upp i de här sjubarnsfamiljen familjer, och blivit negligerade av sina fädrar och mammor, växt upp i armod här. När de växer upp och är deras också normer om familjebildning helt fakt, för de har inte fått svenska normer om familjebildning med så här varannan vecka pappor om man skiljer sig och sånt. De har inte fått det, och samtidigt vill de ju, är det ju helt omöjligt att leva som i Mellanöstern, för de är uppvuxna här. Och istället har de adopterat någon form av amerikansk ghettokultur av familjebildning, nämligen man har tillfälliga relationer, får barn med henne och hon väljer att behålla den. Och ni har ingen av er har något fast jobb, ingen av er har någon inkomst, du är halvkriminell, åker in och ut. Vad fan, var det inte Yasin som fick sin unge i häktet liksom? Det var ju liksom, den här är en kultur som börjar sprida sig och sätta sig i förorterna, och det är bara självspelande fattigdomspiano.
Har Yasin en unge?
Ja, han, det stod tidningen i alla fall.
Vet du vad det sjuka är? Att de här, framförallt de här gangsterkillarna, alltså man tänker sig så här att de träffar tjejer i sin omgivning, men den här gangsterkulturen börjar sprida sig så pass mycket så att de här börjar ju bli inne bland mainstream tjejer.
Ja, ja, ja.
Så att många av dem har ju svenska flickvänner, och vi hade ju någon tjej nu i Umeå som blev knäppt. Mm. Det är också kopplat till gängkriminaliteten.
Mm. Exogami.
Nej, men det här är ju också, det finns ju en tanke i Sverige som är helt felaktig, nämligen att integrationen går ju bara åt ett håll. Invandrare kan ju bara bli svenskar. Mm. Men det räcker ju att titta på den här Einar. Liksom, att säga att det finns en rörelse åt andra hållet också.
Uttalar man det Einar?
Ja, men han vill det, ja.
Men vad fan?
Einar! Jag tycker Einar. Man ska säga Einar för att det tar bort lite av hans cred. Men alltså, han är ju en Södermalmsunge med en teatermorsa. Mm. Och det här är ju Newtons lagar om himlakroppar, så att säga. Blir något tillräckligt stort och tungt och får kulturell tyngd och kapital, då kommer den börja attrahera mindre himlakroppar mot sig.
Ja,
och redan nu, det är ju därför den segregation som finns, den kommer att accelerera. För att i dagsläget är, särskilt Stockholm är ju förorterna byggda som miljonprogramsområde, villamatter runt. De villamatterna runt, de grabbarna som bor där och tjejerna som, de kommer tycka att de här killarna, tjejerna kommer tycka att de här killarna är coola. De här killarna kommer ju börja tycka, killarna som bor i de här svenska områdena eller villaområdena, de kommer ju bara, de här tjejerna gillar ju de här förortsgrabbarna. Mm, mm. Jag kommer behöva vilja vara som dem.
Mm.
Och då får du en spridning av den här
kulturen.
Det där
är du inne på något väldigt intressant. För på det sättet så styr ju tjejer vilken kultur som blir den dominerande.
Absolut.
Sexual selection is very...
Och här kommer vi tillbaka till varför Moderaterna som parti är ett sånt jävla gängfitt. Nej, okej, det beror mycket på att många Moderaterna bögar. Men om vi bortser
från... Vad fan är det här?
Ja, men det är sant.
Vadå är bögar? Vad har det med
saken att göra? Skitmånga i Moderaterna bögar. Men...
Ja, men vad har det med saken
men i alla fall, de som
vet
inte...
Vet du vad bögar inte gör? De knullar inte gängkriminella. Det var de inte. All cred till bögarna. Jag önskar...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En miket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubbista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dira bilar. Lyx hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.